Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkommen till Epic Wellness och Business-podden med Anna Järpammar och mig, Sofie Resare. Mm. Och idag så har vi åkt hem till Johan Viktor. Välkommen Johan.
Tack snälla.
Välkommen hem till dig själv.
Ja, visst, det är skönt. Det är skönt att bli välkommen hem till sig själv. Ni är välkomna också.
Tack så mycket. Trevligt att vara här.
Jättetrevligt. Mm. Härligt, härligt. Johan, berätta lite grann för oss och lyssnarna. Vem är du och vad är din bakgrund?
Ja, vem är jag? Jag är 44 år gammal, trebarnsfar och ska man säga, när man ska beskriva sig själv, jag tror jag utgår från vem jag är som person så där lite. Mm. Ambitiös person med extremt målfokus, tycker om människor, humanist kanske man skulle kunna säga. Mm. Jag har haft, eller har till viss del fortfarande, en viss övertro på min kapacitet.
Mm. Känns bekant.
Ja, och så att jag är inne i en resa där jag försöker lära mig att sätta gränser. Mm. Så att det har väl lett till att jag själv har gått in i väggen. Mm. Mer än en gång, tyvärr. Mm. Och det är väl lite där jag är. Jag har jobbat inom IT och webb. Egentligen hela mitt liv som ledare och chef. Egentligen jämt faktiskt.
Mm.
Mm. Det var jag.
Det var du.
Väldigt korta
ord. Ja, nej, men jättebra. Jättebra.
Och du säger från utbränd till att starta eget. Hur tänkte du då?
Ja, det är precis. Det är en spännande fråga. Hur tänkte jag där? Nej, men egentligen var det så att när jag gick in i väggen, det var för 2013 första gången. Så då började ju en process i mig där jag fick börja ställa mig själv väldigt många frågor. Och det handlade både om frågor som rörde liksom min livssituation. Så hur lever man ett liv med tre barn, fulltidsarbete, fru som jobbar fulltid. Hur får man ihop det liksom? Så det började dels med att man ställde de frågorna. Och sen samtidigt fick ställa sig själv frågan, vem är jag, vad vill jag, vad är viktigt för mig? Och det kanske man skulle ha tänkt på lite tidigare, som Magnus Uggla sa någon gång. Men det hade jag väl inte gjort tillräckligt då. Så den processen drogs igång då när jag gick in i väggen. Och till slut så hade jag tänkt så mycket på det här, så då började jag inse att men det här kanske man faktiskt skulle kunna göra någonting av. För den här processen var ganska tung och jobbig, men jag kände samtidigt att jag ville dela med mig, för jag tror att vi lär oss om vi vågar dela med oss av det som är svårt, så blir vi som jordklokare. Så någonstans där började min tanke kring att jag kanske ska göra någonting av det, jag kanske ska skapa ett företag kring det. Och sen så kan man ju tänka så här, ja, att gå från utbränd till att starta eget, det är så jäkla smart. Och det vet jag inte, men det är stress överallt och det är press överallt.
Så att... Ja, men precis, det är det jag tänkte på. Att det är lätt, det låter lätt. Mm. Liksom. Ja, men nu funkar inte den här tillvaron för mig, jag måste ändra. Okej, ja, men jag gör det här. Men det är ju en process, det är en tid som går åt till att just bygga upp sig själv igen, inifrån och ut.
Verkligen.
Hur gjorde du det då?
Oj, alltså, det var lite olika kan jag säga. I och med att det började med att jag egentligen blev helt utmattad, alltså totalt, ja, någon form av utmattningssyndrom då.
Mm.
Där jag kom hem en dag från jobbet, jag hade ett fullt schema, och så skulle jag, hade haft avstämning med min chef dagen innan, och så skulle, och han frågade så här, hur är det Johan, hur går det? Så jag bara, nej men det går bra, allting är frid och fröjd och full fart och allting funkar. Och sen dagen efter så skulle jag planera in 10 stycken intervjuer i ett schema som var smällfullt. Och då sa jag faktiskt till mig själv så här, men Johan, det här går inte. Jag sa det högt, jag kommer ihåg det. Och då kände jag, när jag sa det till mig själv, så kände jag hur jäkla trött jag var.
Mm.
Och sen gick jag hem. Och sen så la jag mig i fosterställning och insåg att jag var väldigt, väldigt trött.
Mm.
Och sen fick jag ringa tillbaka till min chef då lite snällt och säga så här, du, vårt uppföljningssamtal vi hade häromdagen, glöm det, jag är ganska sliten faktiskt.
Mm.
Och då var han helt fantastisk och så här, sa, släpp allting, vad heter det, jag fixar en tid till företagshälsovården imorgon, gå dit och sen så kan du släppa jobbet ett tag.
Bra chef
då. Ja, men han var fantastiskt bra, han var väldigt, väldigt human och emotionell i sitt bemötande liksom, och förstod vad jag behövde i det läget. Så att nej, men så där började, vad var frågan egentligen?
Nej, jo, återhämtningstiden.
Just det.
Alltså,
jo,
men alla detaljer.
Nej, jag förstår, men så där började liksom min resa, och sen alltså den gången så handlade det om, jag var borta en hel vecka, och jag vet ju att det finns människor som är borta i flera månader och bara sover, men jag var helt slut. Mm. Så jag klarade inte av någonting i form av att försöka liksom reflektera eller tänka på en gång, utan det handlade om först om att bara få egentligen sova och vila i kapp.
Mm.
Och sen efter det började jag långsamt bygga upp mig själv genom att läsa mycket.
Mm.
Jag har fått hjälp med psykologsamtal och så också från företagshälsovård och så. Även fast jag i början upplevde att jag hade svårt att ta till mig initialt liksom, de här råden, tipsen, utan det tog en stunds återhämtning i form av vilande och lite distans också till situationen innan jag själv kunde börja långsamt gå igång.
Mm.
Och jag var inte sjukskriven så himla länge första gången, utan det var väl typ 5 veckor tror jag. Och sen började jag jobba långsamt. Det är 25%, 50%, 75%, alltså de här tre stegen som man går. Och så då började jag ju långsamt liksom bygga upp mig själv igen, eller bygga upp. Vi fick omstrukturera hela vår familjesituation.
Ja, egentligen. Jag tänkte komma till det. Hur
funkar det? Jag var ju liksom så här, vad är viktigast?
Mm.
Det är det som på ett sätt är skönt när man går in i väggen. Men man tvingar sig själv att ställa den frågan. Vad är viktigast i mitt liv?
Mm.
Och viktigast i mitt liv är min familj.
Ja.
Och då är det så här, jaha, men vad gör jag då?
Mm.
Ja, men så då beslutade jag att jag skulle gå ner i tid. Så jag jobbade 80%. Min fru gick också ner i tid. Så att vi båda ställde om ganska mycket. I den här vevan fick vi vårt tredje barn också, så det blev liksom, så då blev det ju lite lugnare, eller att vi då får man ju den här hemmaservicen plötsligt skötta och säga, det här springandet försvann.
Mm.
Men så att då kunde vi ju börja bygga i den situationen då.
Mm.
Men så att det var ju fantastiskt att då, när man väl kom tillbaks mot 100%, så gick jag ju ner i tid rätt fort då, så att jag fick liksom kunna gå tidigare, så att man slapp den här stressen, för den tyckte jag var helt hemsk när jag jobbade 100. Att behöva springa till dagis, springa hem. För mig var den så här jättejobbig. Så då gjorde vi om väldigt mycket i våra, liksom, i våra liv kring dels det, men även hur vi liksom prioriterade vad som var viktigast i form av, ja, men alla måsten och borden som man levde mycket med.
Sociala sammanhang,
ja,
men alla, aktiviteter. Ja, men alla de här alibi-middagarna man går på. Liksom så här, vi borde ju träffa Sixten och Stina, de är ju så trevliga. Och det var ju länge sedan. Och så här, men slut bara, fast vad är viktigast? Liksom? Och den frågan, att ställa sig själv den frågan. Det handlar ju inte om att man ska skära av sig själv från världen. Det är inte det, utan... Men välj de middagarna som du verkligen, verkligen vill gå på.
Mm.
Välj de kompisarna som är viktiga för dig just nu.
Ja.
Och den typen av tankar fick vi liksom jobba med.
Mm. Klokt.
Mm.
Ja, den var ju, den är inte så lätt. För den, ibland så blir det konflikt av sånt. Liksom, av de valen.
Mm.
Men det var vi... Var
det är ju inte alla som förstår.
Nej.
Omgivningen och...
Nej, verkligen inte. Nej, och det är klart att människor blir då drabbade kanske. Att vi väljer att åka ut med båten istället för att göra något annat. Liksom.
Mm.
Men ja... Så det fick vi börja med.
Mm.
Så det var väl liksom den första delen i min egen rehabilitering, att ändra de här externa förutsättningarna.
Just det.
Men sen handlade det om den andra delen som jag inte riktigt förstod första gången. att gå in och börja fundera kring vem jag är och vad som är viktigt, styrka och svaga. Alltså att göra mer en intern analys av Johan Viktor liksom. Mm. Och det var ett helt annat typ av arbete.
Hur gjorde du det?
Ja, jag läste återigen mycket. Jag hittade en bok som jag älskar som heter Lyckofällan, som jag tycker är helt fantastisk, av Ross Harris, tror jag, skrivit den. Den är en jättebra bok, för den är så här, den är praktisk.
Mm.
Så den läste jag och jobbade efter. Och för då fick man dels gå igenom alla de här, vad är mina styrkor, vad är mina värderingar, vad är viktigt och hur, vad diffar det, vad glappar det liksom, vad borde jag lägga mer tid, vad borde jag inlägga mindre tid. Och dessutom fick jag hjälp med en av de sakerna som var jobbigt för mig då, tankar.
Mm.
Att jobba med sitt tankearbete, liksom det interna. Så här, men jag levde väldigt mycket i mitt huvud.
Mm.
Och jag ville bli bättre på att vara här och nu.
Mm.
Och där hade han också metoder för att liksom få en att fundera kring, vad är en tanke egentligen? De här sakerna vi säger till oss själva som verkar vara så sanna och kloka och rätta. Egentligen så är det bara liksom en mening med ord som vi säger till oss själva. Johan, du är en dålig pappa. Ja, det kan ju kännas väldigt sant och det gör det väldigt ont.
Ah.
Sen kan jag välja att förhålla mig till det där, så till bara till en historia vi har berättat för mig själv.
Just det.
Och det har varit en process som jag liksom har fått jobba med och jobba med dem hela tiden. Liksom.
Mm. Förklara det här med att du var i dina egna tankar. Vi läste din artikel när du beskrev det, men utveckla det så att lyssnarna förstår vad du menar.
Ja.
Jag tycker det var lite bra att hålla lite koll på.
Jo, men att, alltså, det blir ju så här när man går in. För efter något år ytterligare då, efter min första gång i vägen, så började jag liksom, så närmade mig någon form av så här utmattningsdepression.
Mm.
Så jag kände att jag gick upp och ner. Jag var inte svårt svart och grått jämnt, utan det var i stunder som det liksom blev jobbigt. Och då så insåg jag att så här vill jag inte heller leva. Jag vill inte gå omkring och vara deppig med jämna mellanrum. Jag vill i alla fall förstå det och jag vill kunna hantera det på något bra sätt. Och då blev det de här, vad är en tanke då? Och då märkte jag att jag säger ungefär, det är ett par historier jag drar för mig själv i huvudet. Mm. Alltså jag säger att jag är en dålig pappa, jag är inte tillräckligt bra chef, jag är inte tillräckligt tillgänglig för mina barn eller vad det nu är. Liksom. Och de där historierna, liksom, de blir ju till slut sanna för oss.
Mm.
Och genom att hitta sätt att just förstå att det är bara en mening som snurrar över på en, så blir de inte lika farliga och läskiga. Och sen att få lära sig att acceptera att livet är lite körigt. Liksom.
Mm.
Att vi mår dåligt i omgångar. Mm. Och det är okej.
Okay. Mm.
Bara den saken var så här, jaha, just det. Mm. Vi kanske inte ska vara glada och lyckliga och jämt.
Nej.
Det låter ju så här som, nej, det är klart vi inte ska. Men så förväntningarna ligger ibland liksom lite felställda.
Mm. Vi måste släppa ut det andra också.
Ja, och jag menar, det är okej, det är klart att vi mår dåligt ibland. Och det är klart att livet är tufft liksom. Och därför har jag fått jobba med jättemycket. Alltså bara förändra förväntningarna på livet liksom. Det låter ju sig lite så deprimerande i sig, men inte. För mig var det bara skönt att bara acceptera att så här ser livet ut, punkt.
Ja. Men det du skrev om också, att du gärna var i framtiden eller
dåtiden
och inte här och nu. Och det där,
ja, men den är verkligen
när du ser det så känner jag ju, då kan man koppla ihop lite olika situationer, personer och
nej, men det är precis, men då förstår du vad jag menar, för nej, men den är väldigt sann och den är också, som du säger, lite klassisk, men den är skön sådär att vi kan inte må dåligt i nuet. Där finns ingen oro eller ångest, utan vad vi får ångest av, det är saker som vi borde gjort, som vi tycker att vi borde gjort annorlunda, det vill säga dåtid. Eller saker som vi är oroliga för ska hända i framtiden. Liksom. Och de två sakerna, om vi blir bättre på att landa här och nu, så mår vi naturligt bättre.
Det är mycket det här, om inte det hade hänt, eller om det kommer att ske, då skulle allting vara perfekt.
Precis, precis. Och den här jakten till nästa hela tiden, som vi på något sätt, hela vårt samhälle bygger på. Nästa jobb, nästa hus, nästa barn, nästa...
Gå ifrån.
Vad är det egentligen?
Nej, men det är väldigt, väldigt konstigt.
Galet,
ja, nej, men det blir den är inte så konstruktiv i stunden. Så här.
Men det här var första gången då, sen hände det en gång till. Fast...
Ja, egentligen var det här var faktiskt just när jag började jobba mer inåt i mig själv. Det var faktiskt efter den andra gången jag gick in i vägen. Liksom. Så då fick jag ta... För då blev det en ganska stor besvikelse, igen.
Mm.
Mm. Vad fasen? Jag har ju, men jag har ju, vi har ju ändrat så mycket.
Du hade koll på läget.
Ja, vad fasen. Mm. Min fru bara, vad fasen? Och jag bara, jag vet, vad är det för fel? Är jag dum igen? Vad är det här liksom? Men så då fick man ju, och då fick man ju då fundera på, men vad är det som jag, vad är det jag har glömt, Johan? Liksom? Och då insåg jag ju att, jo, men jag har nog tittat på alla de här förutsättningarna omkring vårt liv. Mm. Men jag har glömt att titta på det som är Johan och det som är mitten. Liksom. Mm,
så bra alltså. Men, det du säger nu alltså.
Oj, okay.
Ja, men det är så bra. Mm. Ja.
Men så då blev det, så då fick jag komma ihåg den också. Men jag tror att det handlar om att om när man ska tillfriskna, för mig så handlar det mycket om att förstå att jag måste börja prioritera om. Jag måste ta bort saker. Jag måste förändra. För det går liksom inte att... Ja, jag kan säkert kanske vila mig ur det. Men jag måste ju förändra förutsättningarna för att jag ska kunna liksom komma vidare.
Ja, du vill ju inte göra samma igen och tro på ett nytt resultat.
Nej, precis.
Det är också en klassiker. Nej,
men, och, ja, men så är det ju. Och ganska ofta så tycker jag att vi liksom... Nej, men det blir säkert bättre. Så bara, ja, kanske inte rätt. Jag menar, att våga göra förändringar, det tror jag är viktigt i alla fall.
Och då till slut kom du fram till att du hade någonting du ville förmedla, lära ut, föra vidare, starta eget.
Ja.
Driva de här frågorna.
Ja, vad kom det där? Jo, nej, men så var det ju. Alltså, det... Jag hade liksom... Ja, men, jo, men så var det ju kort. Att det är klart att det var att en vilja att kunna... Att jag trodde att det här behöver sägas av fler personer. Och jag tycker det är ju väldigt skönt. Idag så är det ju många som pratar om sina upplevelser. Liksom. Men när jag var chef och ledare, vilket jag då var när jag gick in i vägen själv. Så den utbildningen, den inskolningen vi fick kring stress, den var ganska opersonlig. Liksom. Alltså det handlade om hormoner, om nästan som ettor och nollor. Liksom. Och det blir så instrumentellt och en utbränning eller att en människa går in i väggen, den är allt annat än instrumentell.
Mm.
Den är ju liksom, för personen så är den världsförändrande.
Just det.
Jag tyckte att det var ett svårt sätt att närma sig problematiken, så jag ville att vi måste bli bättre på att ta in historierna. Vi måste bli bättre på att lyssna på individerna och se individerna som har varit med om det här. Och där trodde jag att jag kunde göra en skillnad i att berätta hur jag upplevde det. Inte som ett facit alls, men bara för att klä vad som är det här problemet med ett ansikte eller med, liksom, med riktiga ord.
Mm.
Så att det inte blir så här, ja, kortisolnivån var ju uppe där under en period och nu så har den varit det lite för länge och då är ju det farligt. Och så där. Och för det kändes liksom att, nej, men...
Du känner att det behövs göras på ett nytt sätt.
Lite annorlunda sätt. För jag tror att det, för då på något sätt förstår man att det är på riktigt.
Mm. Och hur jobbar du med det idag i ditt företag?
Nej, men nu handlar det egentligen om att föreläsa. Bland annat kring min resa.
Mm.
Och det försöker jag jobba med alltså i kombination att berätta om min egen upplevelse. Men också vad kan vi då göra som chefer, ledare, organisationer. För att undvika att människor faktiskt mår dåligt.
Mm.
Vi som ledare och chefer så måste vi såklart vara duktiga på att ta emot människor tillbaks i arbetslivet. Att kunna upptäcka när människor mår dåligt, absolut. Men det bästa är ju om vi ser till att människor faktiskt inte kommer dit.
Och hur gör vi det?
Ja, det där är en jättestor fråga. Liksom. Men vad jag själv gjorde då, för det kände jag själv att vi måste hur kan man göra? Vad säger forskningen? Det var så, liksom, så jag lagd att men jag vill veta vad har skrivits om det här. Så då började jag titta mig omkring. Och det intressanta är att när jag började läsa så insåg jag att det var tre modeller egentligen. Forskningsmodeller man pratade om. Och det var krav, kontroll och stödmodellen. Det var KASAM. Och det var ERI-modellen. De tre var liksom det man skrev om. Och bara när jag läste om det här så tyckte jag så här, men här säger vi ju massa saker. Här finns det ju att läsa. Här finns det ju saker som vi faktiskt kan göra. Bara genom att läsa teorier. Som jag själv som då ledare inte hade en aning om var viktigt för att vi skulle må bra. Och jag menar som man tittar på den kravkontrollstödmodellen som jag själv kom ihåg faktiskt att jag blev... Att under mer än sjukskrivning att jag liksom blev presenterad av en av mina psykologer som sa så här, men hur... Det är en fyrkant och så är det liksom, så är det, om du har så där man då relaterar krav och kontroll tillsammans. Att höga krav, låg kontroll är ganska vanligt i en väldigt stressad situation. Då mår du ganska dåligt. Med höga krav och låg kontroll, det är en jobbig situation att vara i för individen. Liksom. Ja. Och den kom ihåg, när hon presenterade den för mig så bara såhär, ja men där är jag ganska mycket. Alltså, som mellanchef, det klassiska att man sitter med höga krav ifrån massa olika individer, både uppifrån och nerifrån, eller uppifrån och från sidan. Alltså, och samtidigt då så har du liksom ganska lite kontroll. Du får relatera till det som kommer på dig, du ska agera. Mm. Och den situationen är stressfull då. Och i den här metoden då så säger man att en sak som kan hjälpa oss i en sån situation, det är starka stödsystem i företag. Det vill säga hur jag som chef bemöter då en mellanchef till exempel. Det är jätteviktigt för huruvida den här personen uppfattar stress eller inte. Hur vi som kollegor tar hand om varandra. Hur kan jag hjälpa någon i en svår situation när det är stressigt? Om man känner att man har stöd i den situationen, så är det mycket lättare att hantera den här låga kontrollen då. Ja, det där är intressant liksom. Hur många företag gör en analys och funderar på vilka grupper sitter i en sån här situation? Och vad kan vi göra för att skapa stödsystem för de här grupperna för att de ska vara bättre?
Tror du att det finns en tendens till att arbetsgrupper blir allt mer homogena? Åldersmässigt och så. Att tidigare så kanske man hade en mer inflöde, det kom in yngre och lite successivt. Man hade liksom stöd från seniora kollegor. Och idag kanske vi är en bunt 30-åringar här och sen är vi en bunt i en annan åldersgrupp i en annan grupp. Har du sett något sånt?
Det har jag inte tänkt på. Alltså, om det är så. Det är klart att generellt så tror jag alltid vi mår bra om det är en blandad. Att gruppsammansättningen är blandade, det mår vi alltid bra om, inte av massa tusentals olika anledningar. Ja, nej, men,
att man kom in liksom mer, som kanske mer förr, med successionsordning. Du kom in och hade en naturlig mentor, en äldre som lärde upp dig.
Ja.
Nu kommer vi in ganska snabbt, ny tjänst kanske, kör igång.
Ja.
Alla är på liksom samma nivå, ruta ett ungefär.
Nej, det är en bra fråga. Alltså, det är svårt att säga vad som är vad. Det jag kan säga är viktigt är såklart att vi bygger upp stödsystem. Sen om de består av att det blir naturligt för att vi har grupperingar som ser ut på vissa sätt eller inte, det tycker jag inte är så viktigt. Det viktiga är att vi förstår att vi måste ge varandra stöd.
Mm.
Sen om det består av en mentor, det tror jag är jättebra i många fall att ha någon att vända sig till. Eller om det är att vi är starka ledare som förstår att se varandra eller att vi ser varandra. Ja, det vet jag inte exakt. Men det är klart att det viktiga är att de finns där. Att vi finns för varandra, att det finns sätt att ge varandra stöd när det är rörigt. Liksom. Och det låter väl också så här, men det är väl basic. Ja, men jag undrar mycket liksom, den analysen, hur mycket den görs. Liksom. För jag kan tänka mig, just mellanchefen tror jag är en sån här. Det är en väldigt svår roll.
Mm. Jag tänker, om det inte fungerar idag, hur ska vi få det att fungera då? Att man känner
att
man får stödet. Och det måste ju också finnas kanske då tid för att ge stöd till din kollega.
Ja, men och där tror jag att det handlar ju om det. Alltså dels att förstå att vi behöver göra det. Mm. Alltså rent så här,
prata om det.
Ja, att prata om det, att förstå, att utbilda varandra i att, ja men, som ledare, vad är viktigt? Jo, men det är viktigt att du ger stöd. Varför det? Jo, men faktiskt en av anledningarna, det finns tusentals anledningar, men en av dem är faktiskt att vi mår bättre då. Det blir också bättre i form av att vi kommer tycka att det är roligare att gå till jobbet. En annan skön sidoeffekt liksom. Men det finns ju, alltså, det finns så många anledningar. Men så att, vad var din fråga till slut?
När vi pratar om stödfunktionerna, eller vi pratar om det här just att om det inte fungerar idag, hur ska vi då få det att fungera?
Ja. Nej, men alltså, att förstå, att utbilda, att landa i att vi behöver göra det.
Mm.
Alltså, för egentligen, och sen såklart att vi har tid. Alltså, det är, som chef kan man ju känna att liksom, personalgrupperna blir större, vi får utmaningar att vi inte jobbar på plats, vilket är jobbigt som chef. Jag ser inte min personal lika ofta. Alltså, det är bra för personalen till viss del då, eftersom det finns fler.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Flexibilitet, men hur gör vi då? Att, så att det finns ju svårigheter som vi måste på något sätt lära oss att hantera. Mm. Men att förstå att det är viktigt och sen se till att bygga upp system där det sker.
Mm.
Och det handlar ju om att ha tid att möta varandra. Mm. Att ha tid att stämma av, att ha tid att ställa frågan, hur är det liksom? Eller att när någon tycker att det är svårt eller man har en svår arbetsuppgift, att bemöta det på ett stödjande sätt. Mm. Inte kanske, det är bara bita upp, nu kör vi liksom, utan aha, hur kan jag hjälpa dig?
Mm.
Men det är ju det som är liksom chefens och ledarens första fråga ska vara, tycker
jag. Att ställa frågan och mena att man verkligen vill veta också.
Ja, verkligen, ja. Mm. Klassiskt.
Mm. Inte fråga vaxen och gå därifrån.
Nej, den är inte så rolig.
Mm.
Mm.
Nej, men vad var vi där? Så där började vi med, så det var en av de där teorierna. Och sen när jag fortsatte läsa liksom, Kassam är ju en sån här klassisk modell där det handlar om hur just friskgörande, vad är det som gör att vi faktiskt klarar av stress på bra sätt liksom? Begriplighet, hanterbarhet, meningsfylldhet. Alltså, ja, vad betyder det då? Jo, men om människor tycker att man förstår och kan förutsäga sin situation, om människor upplever att de kan hantera uppgiften de har framför sig, om människor förstår varför och känner att det är viktigt det de gör, så mår vi bättre. Och vad kan vi som organisationer göra då? Jo, men begriplighet. Visa vart vi är på väg för i helvete. Vad är tanken? Varför finns vi som bolag? Kommunicera med personalen. Visa att det finns en riktning. Vi tror det här. Gör det begripligt för människor att vara i organisationen. Och hanterbarhet, men det handlar om att använda människor på rätt sätt. Hur vet vi om att personen i fråga känner att man kan klara en uppgift? Hur skapar vi en kultur där det är okej att säga att det här är svårt? Det här vet jag inte hur jag klarar av. Men de frågorna går ju absolut att jobba med. Vad tydlig förutsättning. Alltså, vad har jag för förväntningar på dig när du tar den här uppgiften? Mm. Det är de här.
Mm.
Okej. Okay. Mm. Plötsligt som individ har jag som möjlighet att känna om är det här rimligt?
Precis.
Och kan ställa frågan, nej, men det här var svårt, oj då, okej. Okay. Och då måste jag som ledare då möta det här på något bra sätt.
Så lyfta upp kommunikationen mellan...
Absolut.
Alltså, och vara mer ärliga och vara mer uppriktiga och tydlighet där vad man förväntas av varandra också. Vad som förväntas av mig och vad som jag kan förvänta mig av där jag jobbar helt enkelt.
Och det tror jag generellt alltså, i det här att vara tydlig mot varandra liksom, i vårt samarbete är ju saker som är extremt viktiga. Både gentemot liksom, som ledare då, mot kanske någon liksom, medarbetare, men även liksom, i samarbetet med varandra.
Mm.
För då känner jag att förväntningarna blir mycket lättare att hantera.
Men det är som relationer man har.
Ja, men visst är det så.
Det är ju samma sak.
Ja, visst. Nej, men så det blir ju väldigt, väldigt viktigt. Nej, men så där har vi det. Och med menings, att känna att min uppgift är meningsfull. Och där tror jag organisationer kan jobba väldigt mycket. Alltså omkring det här, typ kring varför.
Mm.
Alltså varför finns vi som organisation? Vad är det varför gör vi det vi gör? Att förstå att det är viktigt. Människor vill vara delaktiga i någonting stort liksom, i någonting viktigt. Och där har vi som både som liksom organisationer och som ledare ett jättestort ansvar och möjlighet att faktiskt skapa den meningen.
Mm.
Om vi lägger tid på det.
Mm.
Om vi inte förväntar oss bara att människor ska bara jacka in i det stora pusslet och maskinen och bara köra liksom.
Vilket ju blir allt svårare med nya generationer som frågar sig, vad får jag ut av det här?
Ja, fast det tycker jag, där, jag tycker vi är stygga mot millennialgenerationen. För där pratar vi väldigt mycket om, jag tycker de är rätt sköna. Alltså de har ju värsta sköna inställningen till livet. De säger så här, jag vill jobba med viktiga saker.
Mm.
Jag vill inte slita ut mig.
Mm.
Och jag vill ha kul.
Mm.
Det känns väl rimligt.
Sen ja, så, det vill vi också ha.
Nej, men det vill vi också ha. Ja. Men de här ställer krav på det.
Ja.
Mm.
Så att för företag...
Så jag menar att man får ju välja då. Alltså,
företagen är inte vana vid det.
Nej, nej, så företagen kommer behöva ställa sig själv frågan, hur ska vi möta det här?
Precis, ja, det jag menar.
Och då kommer vi tvingas börja svara på frågan, varför finns vi? Ja, för att det kommer en hel generation av människor som kommer kräva svar.
Ja, ja.
Och det tycker jag är så här, det är ju befriande. Ja. Äntligen.
För då kan man ju se vilka företag som överlever och inte.
Ja.
I och med att alla behöver arbetskraft.
Ja, absolut. Och jag tror att vi kommer, för att kunna attrahera den typen av generation, så jag hoppas verkligen att de vågar fortsätta ställa de här frågorna, så de inte bara blir förstörda i så här cynisk ålderdom eller någonting.
Utan, i kvarnen.
Ja, exakt.
I kvarnen, ja. Ja, oh, gud vad intressant.
Ja, det är väldigt intressant.
Vad tänkte jag på mer? Jag har sen en annan, en tredje modell, som alltså är ERI-modellen, som jag själv tycker är lite rolig, som forskningen skriver om. Och det handlar om det här, att skapa en balans mellan ens ansträngningar och ens belöning.
Mm.
Och där är vi lite tillbaks på det här, men att det är viktigt med att återkoppla. För man tänker sig, ja, men ens ansträngning, det handlar ju om att, ja, men all den kraft jag lägger ner då för att möta upp allas förväntningar. Och sen så gäller det att få en belöning. Och belöning handlar inte då bara om pengar förstås, utan det handlar om att bli sedd, att få återkoppling på sin prestation, och att vi blir bättre på det helt enkelt. Det i sig skapar friska organisationer. Att vi är duktiga på att se varandra och ge varandra feedback, för feedback är en belöning. Att komma ihåg det i vardagen. Och det tycker jag också är en sån här, ja, just, kom igen nu liksom. Och i den modellen beskriver man även någonting, en människotyp som de beskriver som overcommitters, som jag själv kunde känna så här, vänta, de har skrivit om mig här. Såna här människor som är så här gränslösa i sina åtaganden, som ställer krav på sig själva som ingen annan gör. Så att när jag får en uppgift, mitt så här reflexbeteende, det är att göra uppgiften mycket större än vad den är. Och jag är inte speciellt bra att förklara för min chef att jag gör det. Men jag kommer vara sjukt besviken på min chef, för att han fattar ju inte hur stort mitt scope är. Så jag kommer ju tycka att det kommer finnas en extremt stor obalans mellan den belöning jag får i relation till det jag ser som min uppgift. Och den där obalansen, den är ju supersvår att hantera. Så när jag läste om det så kände jag så här, men hur ska man hantera mig då? Som då är så himla bra på att ta på för stora krav. För att egentligen då, som arbetstagare, så är jag ju ganska bra. För jag är ju ganska självgående. Jag tar bara uppgiften, gör den alldeles för stor visserligen. Och sen springer jag iväg och så kör jag som en galning. Och så till slut med lite otur går in i väggen. Och då handlar det om att försöka se det. Och att se ambition som någonting bra. Men också som ett riskbeteende. Alltså på vilket sätt, var går ambitionsgränsen, och vad kan jag då göra som ledare? Ja, men jag tror att fånga upp hur uppgiften mottas. Alltså att ställa frågor kring...
Man har en verifikation på exakt vad du ska göra.
Hur känner du inför det här liksom? Ja, men, och det är lite otydligt, men jag tänker att vi kör så här. Okej, kan du beskriva lite mer?
Mm.
Ja, jo, men jag tänker att jag kör lite strategi för, alltså att, om man märker att bilden börjar bli för stor, att hjälpa där, börja här. Då, så skulle jag, tror jag, bli hjälpt liksom. Någon som kan bemöta och se min så här ambition och glädje, inte skjuta ner den och säga så här, lugna dig nu, men att rikta mig lite.
Den där är jättebra.
Och den tror jag är så här, så just den typen av människor som jag verkligen själv känner så här, jag är det är mig beskrivet liksom. Men att bli bättre på att möta ambition på ett bra sätt.
Tar du fasta från dina lärdomar av din utbrändhet i ditt jobb idag också?
Ja,
för du säger ju själv att du är så här och så här.
Ja.
Det kanske inte heller är bra i längden än det du gör idag.
Nej, liksom. Nej, men absolut. Det är... Oj, jeez, vad svår fråga. Nej, men jag hoppas ju att jag lär mig hela tiden.
Ja.
Alltså, jag är inne i en lärande process. Jag hoppas att den ska fortgå hela mitt liv. Men det är klart att jag har väldigt stor glädje av min erfarenhet, om man säger så.
Mm.
Sen är jag medveten om att jag inte är klar, alltså i någon form. Och som sagt,
det är väl bra.
Ja, men det tror jag också. Det var en av de här, tyckte jag, var det tuffaste som jag fick höra under när jag hade bränt ut med, att det var någon som sa att Johan, du kommer aldrig bli som du var förut. Och det kommer jag ihåg att det gjorde så jäkla ont. Jag tänkte, vadå? Vad fasen? Vadå, så kommer jag inte bli så? Nej, du kommer aldrig klara den stressnivån igen. Och det tyckte jag var så sjukt jobbigt att höra. Och sen så efter ett tag så insåg jag att här, men vill jag det då?
Mm.
Vill jag bli den där?
Ja, men det var ju din gamla identitet.
Ja. Exakt, det är det man förhåller sig till.
Ja. Mm.
Och någonstans, det var en sorg att släppa den. Men samtidigt också ganska skönt, för att jag retrospektivt så vill ju inte vara killen som går in i väggen en gång var tredje år liksom. Det känns ju rätt dumt, inte så kul. Men så att det är klart att jag vill ju släppa den, och jag inser att jag kommer alltid vara känslig för stress. Men jag är världsbäst på att känna min kropp när jag är stressad.
En fråga jag har tänkt på mycket, det är att barnen har ju börjat använda ordet stress. Har ni märkt det också?
Rolig fråga, eller inte alls rolig.
Nej, men jag tänker så här, när man tar ifrån dem iPaden eller någonting så här, ska brytas av, eller man liksom, nu ska vi äta, eller nu, kom nu, så har jag ju märkt det att det ordet finns liksom på dagis och i skolor.
Mm.
Det finns bland barnen liksom. Mm. Och jag vet inte om de vet vad det betyder, men det är ganska hemskt egentligen.
Ja. Nej, det är ju verkligen hjärtskärande med alltså att psykisk ohälsa och stress är relaterade, alltså att det går ner i åldrar.
Mm.
Och det märker vi ju. Det ser man ju i statistiken. Det gör ju väldigt, väldigt ont.
Mm.
Alltså att se att människor i så tidig ålder börjar må dåligt.
Mm.
Och jag tror att vi måste börja prata om det liksom där också. Jag tror att det är ju väldigt svårt som förälder. Alltså jag vet ju själv, hur ska jag förklara för mina barn?
Mm.
Och vad ska jag säga och inte säga? Och där vet jag inte, där har jag faktiskt ingen svar alls på vad jag skulle eller vad jag borde eller så vidare. Men det är ju jättesvårt.
Mm.
Men jag tror att vi måste på något sätt börja också prata om det. Så att de förstår vad det handlar om. För att en av grejerna när vi blir stressade är ju det att vi får ju kortare temperament.
Mm.
Och det märker ju barn.
Mm, det är rätt. Mm.
Så de måste ju förstå också. Och vi måste ju våga vara tydliga kring barnen, och även också få dem att inte vara så hårda mot sig själva. Och jag menar, man känner ju att det finns ju en extremt stor liksom, vi dömer ju, man ser sociala medier, man ser liksom tonen mellan ungdomar idag liksom. Och vad är det för typ av värden som är viktigt liksom. Och ibland så känner man, blir man ju mörkrädd när man hör hur mycket liksom utseende, hur mycket liksom det här, ja, utanpå bitar, hur viktigt det är.
Mm.
Och det är klart att det måste vi bli bättre på att förklara, att du är bra som du är.
Mm.
Det är som det är.
Mm.
Och prestation är inte allt. Jag menar, och det är ju ytterligare ett måste på alla oss föräldrar, men det är en svår balansgång. För det är klart att det gör ont att se att barnen börjar må dåligt.
Mm. Ja, det är ju fruktansvärt.
Mm.
Men sen så är det här med vad är stress. Där får vi också bli bättre på att förklara att stress också är något naturligt. Att jag sa den här vanliga skolan, att stress, men det kommer vi alltid ha. Liksom. Det är fine, det är inte farligt.
Mm.
Lite hur vi hanterar det, hur vi möter och hur långsiktigt. Och
mängden.
Ja, mängden.
Mm. Ja, just det. Precis.
Mm. Ja, men det är intressant att ett sånt vokabulär nu är liksom nere i åldrarna. Och vore intressant att höra vad de... Vi får fråga våra barn vad de väger in i ordet.
Ja. Verkligen. Nej, men det är som att alltså, möta människor, även barnen. Liksom, möta dem och låta dem prata. Vad betyder det här för dig?
Mm.
Och försöka hitta sätt att samtala kring det.
Mm. Mm.
Vad menar du när du känner stressad? Vet du, pappa tycker att han är stressad.
Mm.
Han känner så här. Hur känner du?
Mm.
Om det nu är så. Liksom.
Mm. Har du några rutiner om du börjar känna att... Ja, nu börjar...
Jag springer.
Du springer då? Ja.
Just det.
Om jag känner stress, springer.
Ja.
Nej, men det var väl lite så här... När jag gick in i vägen andra gången så gick jag till vårdcentralen. Och då den läkaren sa till mig, att det enda han sa var ju tjej det här. Han bara, ut och spring. Och sen så när jag sprang en gång i veckan, och ofta springer en gång i veckan, spring igen. Så man springer två gånger i veckan, så kommer tillbaka, kommer du fortfarande dåligt, spring tre gånger i veckan. Till slut bara säga, okej, men min kropp kommer snart gå sönder, för jag kan inte springa mycket som helst. Men jag springer. Det är liksom, det är ett jättebra sätt att skingra tankar. Att få upp lite puls.
Mm.
Så att det är liksom, det gör jag.
Det är därför rörelse är så viktigt i livet.
Ja, verkligen.
Vad man utövar. Ja. Mm. Att röra.
Mm. Och springa naturen.
Ja, och precis, komma ut pratar jättemånga om. Och sen att landa. Alltså att meditation, den typen av arbete är också så här. För mig så är att springa lite meditativt också. Alltså det är ett sätt för mig att kunna landa i andning och att landa i där jag är.
Mm.
Men det kan vara att spela musik.
Mm. Ser en massa instrument, gitarrer bakom. Är det du som...
Ja, det är jag som spelar. Ja, men så det är ju ett jättebra sätt också. Aktiviteter där jag tvingas att vara 100% här och nu.
Mm.
Det kan vara väldigt skönt.
Mm.
Och det är ett bra sätt tycker jag att landa. Men, och lugnt gärna. Alltså det får gärna vara så att behöver inte vara tusen intryck liksom. Det finns ju massa aktiviteter när man tvingas vara här och nu. Men just att få vara det själv en stund. Det tycker jag, det brukar vara, det är viktigt för mig i alla fall. Och att ta de här signalerna på allvar. Alltså att lyssna på kroppen. Om jag känner mig stressad, ja men då är jag det.
Mm.
Ja. Då behöver jag göra någonting för att agera på det liksom. Mm. Om det är att springa, om det är att sova, middag. Om det är att ta vilorummet på kontoret och lägga sig där 20 minuter. Men gör det då. Mm.
Försvinner din stress permanent då över tid? Nej, det är bara liksom...
Just då så dämpar
den. Ja, dämpar.
Då droppar den liksom.
Mm.
Och sen så får jag ju, och då får jag ju fundera på så här, okej, hur ser situationen ut nu?
Mm.
Och då kanske jag måste göra större förändringar liksom, och backa, ta bort mer grejer. Men...
Mm. Det är lite autopilot också för... stress, eller hur? Att man har något så här, det här har hänt tidigare i livet och nu är det en liknande situation och då stressar man upp sig för att det är, den här personen påminner mig om det här då och så bara...
Så går man igång.
Ja, precis. Känner jag, kan jag känna.
Mm.
Och,
men vi har fått många tips från dig, eller du har nämnt dina tips och så, men om du skulle skicka med 3 tips till chefer och ledare i tema som vi har pratat om, förebyggande.
Ja, men jag
se
tror,
tecken vad, jag tror, vad du vill.
Jag tror om, som chef och ledare så har jag liksom efter jag gått in i vägen så har jag börjat se min personal på ett annat sätt.
Mm.
Jag ser dem bredare.
Mm.
Att inse att din personal är en helhet.
Mm.
Och jag menar, jag kan ju säga att när jag har gått in i vägen så har inte jag gått in i vägen bara för jobbets skull. Jobbet har varit en del av det här.
Mm.
Och det här säger vi hur många gånger som helst. Men det innebär ju i princip att jag då som chef och ledare faktiskt måste ha lite koll på hur min personal mår hemma.
Mm.
Och det får jag bara reda på om de vill berätta. Men man kan ju faktiskt ha lite koll. Det är bra när någon till exempel blir mamma eller pappa. Stor förändring i livet. Prata om det.
Mm.
Hur tänker du nu?
Mm.
Hur ser situationen ut?
Mm.
Hur ser dina förväntningar ut?
Mm.
Alltså, och då breddar vi perspektivet ganska radikalt som ledare. Men jag tror att det är nödvändigt.
Mm.
Om vi ska börja fånga folk i tid så måste vi också ibland öppna lite ögon.
I och se
tid.
Hela människan.
Ja, så se hela människan, det måste.
Mm.
Jag har sagt, återkoppla ofta.
Mm.
Jobba med feedback. Var ärlig, tydlig.
Mm.
Positiv förstärkning, det är liksom ett... Det är världens bästa verktyg för att få människor att må bra och också veta vad som förväntas när jag gör det här. Så alltså det är ju ett extremt bra verktyg. Så återkoppla ofta. Och sen att vara duktig med varför. Att vara duktig med att förklara varför vi gör saker och ting. Att just skapa mening. Det tror jag är en otroligt viktig del i att vara ledare och chef, att förklara varför vi gör saker och som organisationer också, att vara duktiga på att förklara varför vi finns. Så att, men att skapa mening, det är viktigt.
Mm.
Jättebra.
Härligt. Mm. Vad bra att du gör det du gör nu.
Ja, jag hoppas det. Nej, men det är ju roligt och det är roligt. Och det är inspirerande och det är spännande och det känns som att vi kan göra så mycket. Det är ett stort och komplext område och vi måste jobba på stress och så här, psykisk ohälsa på alla nivåer. Individen måste börja fundera kring sina liv. Liksom. Hur ser det ut? Vad är förväntningarna? Vad håller vi på med? Liksom? Vad är det för ekorrhjul vi driver i? Liksom? Och vad är viktigt för mig? Det är en nivå. Som ledare så kanske vi måste jobba på en nivå. Då handlar det om att återkoppla, att se varandra. Vilka perspektiv? Som organisationer. Ja, men då måste vi titta på strategier, värderingar, kulturer. Förändringsarbete. Alltså, vi måste jobba på det inom alla olika dimensioner. Vi kan liksom inte bara nöja oss med en på en nivå. Det landar ju ibland, tycker jag, i så här, ja, men det är individens ansvar här.
Mm.
Ja, jag kan bli ganska provocerad av det. Liksom. Ja, men det är klart att det är någonstans är individen. Men vi kan göra så mycket runt omkring individen för att faktiskt minska stress i samhället.
Mm.
Och det handlar ju om att se varandra och att bry sig om varandra och att faktiskt tro att det får en effekt.
Mm.
Och jag menar, de företagen och organisationerna som kommer lyckas bäst, de kommer också vara de friskaste, det är jag helt säker på. Mm. För det är där motivation kommer finnas, det är där engagemang kommer finnas.
Ja, just det.
För det är så himla nära sammankopplat.
Mm. Häftigt.
Ja, vi ser fram emot att följa din resa här med föreläsningar med. Och företag. Men det, om man vill följa dig eller komma i kontakt med dig, vart går man in då?
Ja, ledarskap1.se är en bra väg. Där skriver jag, bloggar ganska mycket och försöker göra det så mycket jag kan. Och där kan man nå både telefonnummer och mejladresser. Man kan till och med boka med min kalender om man vill. Men jag ser fram emot den här resan, det ska bli sjukt spännande. Det, jag har precis börjat känns det som, men det ska bli kul.
Ja, det är en viktig uppgift.
Ja.
Stort lycka till.
Tack snälla.
Och tusen tack för att vi fick komma hem till dig.
Ja, tack så hemskt mycket.
Alltid välkomna tillbaka.
Ja, vad härligt, då vet du det. Ja.
Tack.
Tusen tack.
Tack. Hej.
Ja, Anna, nu har vi varit hemma hos Johan Viktor. Det fick ett jättefint välkomnande.
Det var jättekul och han verkar skärpt, som har koll på läget och egen erfarenhet av utbrändhet och stress. Två gånger faktiskt.
Till och med två gånger. Mm. Så han har en mission att han vill ut och prata om vad vi ska göra eller inte göra och för att inte hamna där helt enkelt.
Och att okunskapen är så stor konstaterar vi ju.
Fortfarande.
Ja. Och hur ska man känna igen de här tecknen? Det pratade vi om och det var intressant tycker jag. Att man måste jobba förebyggande. Och som ledare någonstans lära känna sina medarbetare bättre. Och faktiskt fråga dem hur de har det på personligt plan också. Och inte bara
och se hela människan.
Ja, se hela med ett holistiskt ledarskap.
Där har vi det igen, holistiskt.
Ja, det är det.
Mm.
Vad pratar vi om mer? Vi pratar om det här att man blir stressad och får ångest över dåtid och framtid istället för att leva i nuet och liksom.
Det där kan man ju då ha som en igenkänning om man har någon i sin närhet som gärna svävar iväg. Tänk då för hur det var då, hade det varit så nu då hade det varit bättre, eller när det kommer att ske i framtiden då kommer jag må bra och så. Och det är ett varningstecken att man inte stannar upp här och nu.
Nej, precis.
För gör man det så finns det inte så mycket oro. Utan det är det andra som stör en.
Ja, exakt.
Och det tycker jag är en jättebra reflektion.
Väldigt
som
bra.
Han har gjort.
Ja. Men han var väldigt närvarande, Johan. Och närvarande person. Varm och härlig att lyssna på. Och det här att man ska lära, eller man kan lära av att man vågar dela med sig av sig själv. Det pratar vi också om.
Om att vara öppen och skapa tillit.
Precis. Och sen gick vi igenom de här olika modellerna som han utgick ifrån.
Ja, som man kan använda som chef och ledare för att botanisera i forskningen. Och hitta sin modell som man tycker funkar bäst för en själv.
Och det som var kul att höra också, eller kul, men det var intressant att höra, det är att han ser ju på att stress är ju faktiskt något naturligt. Det är inte så farligt att bli stressad utan i så fall kanske.
Vi måste ju ha stressen för att överleva liksom ur evolutionen och allt det här. För det är ju också varning och för att vi ska agera helt enkelt. Men det är ju mängden och längden av stressen som har spårat ur.
Precis. Så han uppmanade väl chefer då, framförallt, att ge feedback till sina medarbetare och att man ska se varandra. Mm. Och också lyfta det här, varför?
Varför gör vi detta?
Ja.
Varför är vi här?
Lyfta kommunikationen.
Ja, vad är syftet?
Mm.
Mm. Det var riktigt bra tycker jag. Det var jättekul att Johan ville öppna sin dörr för oss idag.
Ja, det tackar jag för. Tack så mycket för att ni lyssnade idag.
Tusen tack. Må så gott.
Ja, hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.